Jag ska säga någonting om en kort vers i Markus evangelium kapitel 9. Och i det här kapitlet så börjar lärjungarnas träning lite mer på allvar. Och stegen styrs mot Jerusalem. Och Jesus han undervisar dem längs vägen. Och ännu en gång så berättar han för dem att när vi kommer till Jerusalem så ska jag utlämnas och dödas. Och även uppstå. Men det är som om lärjungarna inte riktigt vill förstå eller inte riktigt lyssnar och hör vad han säger. Istället så börjar de kivas om vem som är den störste. Vem är störst av oss som lärjungar till dig Jesus? Vem är störst? Hur blir det när du kommer i ditt rike? Vem av oss får den bästa platsen vid ditt bord och så vidare? Och de börjar även fundera på hur ska vi hantera de här som gör under i ditt namn Jesus? Jag vill få läsa om en man som driver ut demoner i Jesu namn men som inte tillhör de 12 lärjungarna. Visa åt honom att sluta, vi försökte hindra honom Jesus. Det var väl bra, eller? Ja, Jesus han svarar dem med att ja, men hörni, den som inte är emot oss, han är för oss. Och när lärjungarna vill ha exklusivitet och hierarki liksom i sammanhanget kring Jesus så svarar Jesus med en omvänd ordning att den som vill vara störst måste tjäna de andra. Alltså när ni är med mig då är det tvärtom. Den minste kommer att vara den största. Och Jesus han inkluderar snarare människor än exkluderar. Ja, det är okej att han gör underverk. I mitt namn så är det helt okej. Ni behöver inte hindra honom. Jesus inkluderar. Och här någonstans så börjar Jesus också skärpa tonen. Och markerar allvaret i det som ska hända. Och det som kommer att bli lärjungarnas uppgift. Och han gör det genom att varna dem för att låta sig förledas bort från Guds rike. Om det är så att din hand eller din fot förleder dig bort ifrån det som är Guds rike, det som Guds tanke om livet. Om det är något som förleder dig så hugg av din hand, hugg av din fot. Det är bättre att gå hand och fotlös in i Guds rike än att inte komma in alls. Om ditt öga förleder dig så riv ut det. Jesus markerar allvaret på ett ganska makabert sätt. Men jag tror att det hjälper lärjungarna att förstå att aha, nu är det allvar. Och det är i detta sammanhang som han säger då den här korta versen som är Markus 9 och vers 50. Kapitel 9 vers 50, det står så här. Att salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra. Bevara er sälta och håll fred med varandra. Vi ber en kort bön. Tack Gud att du vill tala till oss och jag ber att du ska hjälpa oss att lyssna till det som du vill säga och allt annat ska vi glömma bort, Herre. Att dina ord får fastna och göra någonting med våra liv. Den här stunden. Amen. Salt. Vi är mitt i en tid av småbarnsliv. En ettåring och en fyraåring. Och en del av er vet att när man har småbarn så försöker man att inte salta så mycket i maten. Och det blir ju inte jättegoda matupplevelser när man inte får krydda så mycket. Men nu är vi tack och lov på väg ut ur det och vi kan använda lite mer kryddor, lite mer frimodigt. Men salt har ju en förmåga att påverka sin omgivning. Och det är ju så att salt inte bara har en funktion, utan salt är en funktion. Om saltet skulle mista sin sälta, då är det ju per definition inte längre salt. Alltså då är det ju någonting annat. Och det här måste ju Jesus ha vetat om när han säger till sina lärjungar att bevara eran sälta. Akta så ni inte mister ert salt. Jesus måste ha vetat om att salt som inte är salt är ju inte längre salt. Men det jag tror att han är ute efter, och den bilden han ger, det handlar om matlagningen hur man lagade mat och kryddade maten på Jesu tid. Och det fanns det, har jag läst nu då, jag var ju inte med, det förstår ni också. Men då fanns det påsar med salt som man la i sin gryta som skulle saltas. Och det här saltet hämtade man från strandkanten vid sjön eller vid havet. Och det var omöjligt att inte få med sand när man tog saltet och la i påsen. Men när man sedan la den i grytan som kokade, så sipprade saltet ut genom tyget. Och kvar blev sandkornen i påsen. Och till slut så fanns det ju bara sand kvar och inget salt i påsen. Att förlora sin sälta som en saltpåse där det bara är sand kvar. Det tror jag är bilden som Jesus försöker visa och påminna lärjungarna om. Att när de kan förlora sin sälta. Kvar blir bara sånt som man trampar på, sand, smuts, det som inte är salt i den här påsen. Till slut har saltet slut. Påsen eller saltet har mist sin sälta. Jag tror att Jesus har minst en viktig poäng med metaforen om salt till sina lärjungar. Och det tror jag handlar om att tron inte ska vara någonting privat. Någonting som är bara till för mig och mitt liv. Utan min tro på Jesus, lärjungarnas tro på Jesus, ska påverka den omgivning och det samhälle som de finns i och som de lever i. För det är ju det salt gör. Det påverkar sin omgivning. Det som är runt omkring salt, det blir påverkat. Och vad är det då som både Jesus, lärjungarna och folket tänker på? När han säger det här att ni är jordens salt. Det finns många saker, men jag tänker på fem saker framför allt här. De var ju fiskare, de allra flesta av Jesus lärjungar. Och när man fiskade i Genesarets sjö så fick man stora mängder fisk. Och för att inte fisken och födan, maten, skulle förgås och bli dålig, så langar man in mängder med salt både i fiskarna och runt omkring fiskarna för att de skulle bevaras. Salt har ju funktionen att det kan konservera och bevara någonting så att det inte ruttnar eller förstörs. Jag tänker att det måste vara en av de första grejerna som lärjungarna och folket runt omkring hörde när Jesus pratade om salt, att det måste ju handla om någon form av bevarande funktion. Vi ska vara som salt. Ja, men saltet, det bevarar ju maten. Det hindrar maten från att bli dålig. Om man äter mat som är dålig så blir man sjuk. På samma sätt som saltet kastades in i fiskarna för att bevara fisken, så skulle lärjungarna kastas in i det sammanhang och det samhälle där de fanns. Och komma med hälsa, friskhet och förhindra förruttnelse i sitt sammanhang, i sitt samhälle. Salt hindrar förstörelse. Det andra jag tänker på är att salt, det skapar törst. Om man äter en väldigt salt måltid så kan man vakna mitt i natten och bara vara torr som ett sandpapper i munnen och behöva dricka. Det känner ni igen. Om man käkat mycket salta pommes frites eller vad det kan vara, så skapar det en törst. Och ni som känner Jesus och har börjat lära känna Jesus vet att Jesus har en förmåga att skapa en mersmak. Alltså har man fått tag på Jesus så vill man ofta lära känna honom mer och mer och mer. Och den här funktionen skulle lärjungarna ha i världen. Att skapa en mersmak efter Jesus. En törst efter att lära känna honom. I Apostlagärningarna så kan vi läsa om hur människor drogs till lärjungarna och man ville ha del av det liv som man såg att de hade. Lärjungarna prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Gud lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Kan vi läsa i början av Apostlagärningarna. Lärjungarnas närvaro i samhället och i sina sammanhang skapade en längtan efter ett liv tillsammans med Jesus. Salt hindrar förstörelse och salt skapar törst. Det är ju så att salt inte bara liksom smakar salt, ja, just saltet gör det, men det har ju en förmåga att också lyfta andra smaker i ett kok. Andra smaker kommer fram lite bättre när man saltar. Saltet förhöjer smakupplevelsen. Och jag tror att när vi lever med Jesus så ger han oss en förhöjd smakupplevelse av livets olika ingredienser. Vi har fått lyssna till Ominas Birger idag. Och i vår tro att döden inte är slutet så ger ju Jesus och Jesus död och uppståndelse ger ju en annan smak utav död och sorg än vad man kanske annars skulle ha. Det ger en smak av hopp istället för total sorg och total saknad. Utan Jesus kryddar våra olika ingredienser i livet med hopp, med det som Gud står för. Inte bara sorgen får en annan smak när man lär känna Jesus, utan även glädjen. Alltså Jesus, det talas i Bibeln om att Jesus ger fullkomlig glädje. Guds perspektiv på glädje och sorg, på medgång och motgång, på hopp och förtvivlan, det är som salt som förhöjer smakupplevelsen av andra ingredienser i ett kok. Salt förhöjer smakupplevelsen, salt skapar törst och salt hindrar förruttnelse och förstörelse. Salt smälter också is. Det blir vi varse om när det blir minusgrader och man saltar våra vägar för att vi ska kunna köra lite säkrare. Salt smälter is. Jag är inte säker på att man i trakten kring Genesarets sjö tänkte på att salt smälter is. Det är möjligt, men det är inte lika mycket is där som vi kan ha här, va? Och den här funktionen fanns och finns hela tiden närvarande i Jesus liv och hans undervisning. Och han sa ju så här, att ni har hört att det blev sagt, öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Matteus kapitel 5. Jesus närvaro smälter ner den kyla som vi människor har orsakat i våran värld. Den här hösten har vi på ett tydligt sätt mött kyla i vår närhet. Flyktingströmmen över gränserna runt om i Europa har varit påtaglig. Och en kyla, ett elände av krig runt om i världen orsakar nöd för människor. Hos människor. Fred mellan människor känns långt borta och konsekvenserna möter vi in på våra husknutar idag. Men det är ju så att Jesus död och uppståndelse tar död på hämnd, tar död på krig, tar död på våldet och ersätter det med kärlek. Lärjungarnas uppgift som salt att smälta ner en kylig iskall värld med en varm kärlek ifrån Jesus. Salt har en förmåga att smälta is. Salt har en förmåga att skapa törst. Salt har en förmåga att bevara och hindra förruttnelse. Salt har en förmåga att höja smakupplevelsen på hela livet, på hela koket. Det femte jag tänker på är att salt har en renande förmåga och renar sår. Jesus är den som renar och helar både inre och yttre sår. Och genom hans lärjungar så skulle budskapet om förlåtelse, upprättelse och helande genom Jesus nå hela världen. När Petrus och Johannes möter den lame mannen vid sköna porten som ber om pengar, så svarar Petrus att silver och guld, det har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. I Jesu namn, stig upp och gå. Lärjungarna förmedlade helande till människor som behövde det runt om i sin närhet där. Och Jesus lärjungar har alltid i hela kyrkans historia bett för sjuka. Man har rört vid dem som ingen annan vill ta i. Man har rest till epidemier och sjukhärdar runt om i världen och varit på plats och hjälpt människor. Man har byggt sjukhus och utfört operationer. Därför att man har fungerat som salt som renar och helar i Jesu namn. Salt som renar sår. Jesus lärjungar är salt i den här världen. Salt som påverkar och gör något med det sammanhang det finns i. Men det verkar alltså vara så att det finns någonting som kan gå förlorat. Jag läste ju det i början, att sältan, precis som saltpåsen som används i matlagning, där saltet kan ta slut, så verkar saltet hos lärjungarna också kunna ta slut. Därför att Jesus är noga med att varna dem för det. Och påminner dem om att bevara eran sälta. Akta er så inte eran sälta tar slut och försvinner. Så hur gör man det då? Hur bevarar man sin sälta som en lärjunge till Jesus Kristus? Det finns kanske flera sätt, men jag har tänkt på ett. Och jag tror att det kan handla om att utmana sig och varandra till att ställa sig i situationer och sammanhang där man måste lita på Gud. Där man tvingas att hänga fast i Gud. Att inte ha någon backup upp av något slag, utan att Gud är min enda möjlighet och räddning. För någon så kan det här handla om att man för första gången bekänner sin tro i det sammanhang där man finns. På den arbetsplats man är eller det kompisgäng man har. Att man för första gången faktiskt vågar bekänna, ja men jag är kristen, jag tror att Jesus lever. För någon annan kan en sån utmaning handla om att man vågar be för någon som är sjuk. För en tredje kan det handla om att man lyssnar och hör och svarar ja på den kallelsen som finns över ens liv och som Gud kallar en till. Kanske i en specifik situation, en specifik uppgift i livet. Att man vågar kliva in i det. Förr i tiden, när jag jobbade på ett lager utanför Jönköping, så körde jag truck och flyttade bruna paket från ett ställe till ett annat. Ett lager där det var ganska tufft klimat, alltså en jargong som inte direkt uppmanade till samtal om andlighet och tro. Det tog några månader innan jag vågade bekänna min tro på Jesus. Jag hade tidigare jobbat som ungdomsledare i en missionskyrka, och när jag var färdig med det så jobbade jag ett tag på det här lagret. Och det här sammanhanget, jag tyckte det var svårt att bekänna. Men jag minns väl hur jag en dag fick möjlighet att berätta och säga att jag är kristen. Jag har till och med jobbat i kyrkan innan, och Jesus betyder mycket för mig. Det var mitt i en gång bland höga stallage och bruna paket, så fick jag liksom klämma fram det där. Och det öppnade ett samtal där den här stora, muskulösa kollegan till mig som inte hade gjort annat än att jobbat och tränat på gym, såg det ut som, och var ganska hård i sin jargong. Men när jag lyfte på locket om tro och om Jesus, så fick jag höra hans berättelse om hur hans mamma hade bett aftonbön med honom, men han hade aldrig liksom fått någon egen erfarenhet eller upplevelse av Jesus. Men när jag nu påminner honom om det här, så väcktes det någonting i hans liv. Jag fick bekänna, det satt långt inne, men det var ett sånt där tillfälle då jag minns att jag på något sätt gjorde det mig lite mer salt igen. Jag lyckades på något sätt bevara lite sälta genom att våga bekänna. Jag nämnde kort att vi har jobbat med korta missionsresor i Ryttargårdskyrkan tillsammans med ungdomarna. Jag har inte varit jättevan vid att be för sjuka och stoppa folk på stan och liksom säga hej, får jag be för dig? Och jag gör det inte jätteofta nu heller. Men i det här tillfället så var vi i Kairo i Egypten och vi hade bett tillsammans på morgonen och vi tyckte att Gud hade visat oss några personer eller grejer som vi skulle hålla utkik efter under dagen. Och framåt slutet på dagen så såg vi en man med kryckor på stan. Och det var precis det som någon hade liksom tyckt att Gud sa till oss på morgonen. Och med bultande hjärta så gick jag och en annan vän fram till den här mannen och frågade om vi fick be för honom. Och det fick vi. Han pratade ju bara arabiska och jag pratade ju bara engelska. Men min vän kunde lite arabiska så hjälpte till med kommunikationen där. Jag vet inte vad som hände med den här mannen. Han släppte inte kryckorna då i alla fall. Men jag vågade, jag tog utmaningen som jag tyckte Gud hade lagt på mitt hjärta att faktiskt be för den här mannen. Bevara eran sälta genom att fortsätta utmanas i tro och handling. Slappa inte i er iver, utan håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, säger Paulus i Romarbrevet. Min uppmuntran till oss idag är att fortsätta kliva in i utmaningar som Gud ställer framför dig och lägger i dina händer. Backa inte på det. Det kan kännas obekvämt, det kan kännas ovant, men jag tror att vi behöver de tillfällena för att inte mista våran sälta. Det är ju nästan alltid lättare att sitta nere i soffan och bara fortsätta sitta där och ha det gött. Men då tror jag att vi riskerar att förlora vår sälta som lärjungar i den här världen. Fortsätt be för sjuka, fortsätt att tala om hoppet i Kristus. Och fortsätt att beskriva Guds rike för människor som du möter. Vad din utmaning är, det vet inte jag, men det vet du. Vad utmanas du av just nu? Vad vill Gud att du kliver in i? Eller att du gör med ditt liv just nu? Det får du göra upp med Gud. Men backa inte på de här utmaningarna. Då är risken att vi förlorar våran sälta. Och vi har till uppgift att vara salt som förhindrar förruttnelse, förstörelse i den här världen. Vi ska skapa törst efter Jesus. Vi ska liksom förhöja smakupplevelsen av livet. Vi ska smälta is, kyla hårda hjärtan, smälta en sån kyla med värmen och kärleken från Gud. Och vi ska vara salt som renar. I Jesu namn renar sår och helar människor och relationer i den här världen. Det är en bön för mitt liv, för min familjs liv, det som vi går in i nu. En tydlig utmaning för oss och en bön för er som församling. Att få ta de här utmaningarna och fortsätta vara salt i ert sammanhang i Östergötland och Linköping. Herre, tack att vi får vara salt i en värld som blöder och är på många ställen förstörd, Herre, men samtidigt så fantastisk. Men hjälp oss att vara det salt som du vet att världen behöver. Och vi kan vara det tack vare att du finns i våra liv, Jesus. Det är du som är vägen, sanningen och livet. Och jag ber att vi ska få bära det budskapet till den här världen. Amen. Amen.